Han fick påminna strax efter skolan. Han fick påminna strax efter skolan.
Så det är en dag som han är.
Ja. Yngve Kalsén är här. Axel Fors. Lars Forsman.
Ja.
Henrik Friberg.
Han är också sjuk, han är inte ena. Det kan jag väl säga, jag ringde. Min annan är det.
Gustav Gustafsson. Gustav Gustafsson igen. Gustav Emanuel heter den första.
Han är ny där.
Han var med den andra. Han brukar alltid vara med. Han
heter Carl Gustaf.
Carl Johan Gustaf. Ja, ja. Holger Johansson.
Det är också sjukdom annars att han kom där. Han har varit förut.
Ja, de har jag bockat för här. Och så Ivar Johansson. Karl-Erik Kvitt.
Han är död, men det enda som vi vet är borta. Han gick på grund av att han var begynt 30 år.
Ja. Det står inte här. Står det Maspelösa?
Ja, han kom dit.
Rågårda Maspelösa.
Ja,
Ragnar Moström.
Han var inte här. Det var inte han.
Malte Olsson.
Ja.
Och sen är det ettårskursen som kom in 29 då. Mm.
Jaha.
Jan Andersson. Olof Blad. Dagi Ekdal. Johansson. Gunnar Johansson. Erik Larsson.
Han har varit ut, men
han är mycket sjuk.
Så har vi Gunnar Johansson.
Ja, Gunnar
Johansson. Och Erik Larsson.
Erik Larsson.
1, 2, 3, 4, 5.
Jag har inte blivit uppryckad. Jag står och ser. Jag heter Karlsson på den studien, men när jag slutar här, innan jag slutar här så byter jag
Fritjof. Fritjof Karlsson. Hoppar jag över det? Mm. Låt, låt mig.
Det kan bli det här.
Det går bra båda delarna. Nu har det ju blivit den förändringen i sjöförhållandena här att stången är tillstängd. Vi ser hur grovt praktiskt taget. Det går fram bara några tiotal kubikmeter i samband med att kraftstationen byggdes ny vid Hovetorp. Så går, tar de in vattnet genom kanalen. Den gamla åpåran, den hålls uppe med dammbyggnader. Men vattnet blir ju, istället för att det förut rann ut här för visen, så stannar det ju här nu och blir.
Det finns inte något nytt vatten här nu då?
Nej. Man får se till att man inte släpper ut någonting i onödan.
De
går ut här, men de går ju igenom efter reningsbrunnar. Inga stora verk, men i alla fall med reningsbrunnar.
Är den
såld? Den såldes redan 1920, kraften. Och då byggdes ju en kraftstation vid Hovetorp, gamla massafabriken där. Men där fick de ju bara fallhöjden från Hovedorp, eller ja, vid Hovedorp där, självfallet. Nu har de hela höjden mellan sjönivån här och ån nedanför Hovedorp. Det är 25 meter.
Ja, men när byggdes den?
Den byggdes bara 59
började.
Det
vet inte mycket om. Ja, för det är
Klappen såldes ju 1920 och...
Varför gjorde det?
Men det är ju fråga, varför de? Ja, men det var de som köpte det då. Och då fanns ju den här massafabriken som var nedlagd sedan ett
antal år. Ja, men var fabriken nedlagd då?
Ja, 1920 var den nedlagd.
Ja, den var väl, blev väl nedlagd på grund av detta, eller?
Nej, det var på grund av att det var inte rationellt med så lite enighet. Redan då fanns det väl det tänkandet. Och då var det ju planerat att det där skulle vara en tillfällig byggnad och de skulle bygga en ny kraftstation, och det var ju räknat med att det skulle ske inom ganska kort tid då.
Och
den skulle ligga nedanför tuben går ut nu istället, nere vid ån. Sen gick tiden och så blev det 1958 innan de kom till för mig att göra det. Hade gått 10 år till så hade de väl inte gjort det, för att den blev säkert. Den blev mycket dyrare än de hade räknat med.
Ja,
de säger, de som initierade, att det hade, om man hade vetat att det skulle bli så besvärligt som det blev här i kanalen, så hade det varit billigare att spränga tunnel även ifrån sjön och fram till kanalen, så som de nu gjorde med utloppstunneln. Den är ju sprängd under Hotoppsgård från turbinernas.
Tunneln
redan från den hade kostat mer än vad det kom att kosta nu med hela. Men alltså, vi har ju varit låsta sedan 1920, så vi har inte. Då såldes kraften och betalades inte helt kontant, utan en del går alltjämt i form av frikraft, som då var mycket. En mycket stor post som inte gick att utnyttja. Det var i samband med det som det satte sin elektriska uppvärmning på slottet. Man körde med det för att överhuvudtaget kunna utnyttja den där energin. Nu är det ju korten gjort till nyttiga ändamål och räcker inte till det heller, utan vi får köpa och ha en svingel. Elektrisk upp, ja, installation finns ju kvar, men den används ju inte annat än vid särskilt kalla tillfällen.
Du känner vind på
Stockholm?
Vad sa?
Det är två pannsystem. Just den här varmluftskalorifären som värmer upp huvuddelen. Den är ju inte i funktion heller, eller den används inte heller nu, för att det är ju inte bebott mer än en liten del. Men det kan alltså värmas, de stora centrala rummen kan värmas med den här kalorifären, och sedan hela köksflygen och smårummen in till den stora huskroppen. Det är en panna nere i källaren alldeles i köksbron här uppe.
Är det gamla?
Det är olja nu.
Ja, det
var det
gamla.
Nej, det var kakugnar i varenda i flickornas rum, om ni var där någon gång.
Jo, kanske.
Här står det nu i årsberättelsen för Bjärka-Säby lantbruksskola arbetsåret 1928-29. Vid undervisningskursens början den 29 oktober 1928 var elevernas antal 38, varav 17 betalande. Av dessa tillhörde 16 den äldre och 14 den yngre tvåårskursen samt 8 ettårskursen. Det var alltså 28 när ni kom, när ni började. Och lärarna, det var Fredriksson, Sigurd Lömblad, Bengt Ljunggren, Bror Valentin, vikarierande andra lärare tiden 1 maj 24 oktober 29. Hjalmar Holm, länsveterinären, och Joakimsson i skogen, Sigge Ljunggren, mejeri, Bergström, trädgårdskonsulent, Kulin och Horsling. Om man sedan tittar på andra. Det andra året så är det Fredriksson, och så har Ljunggren ryckt upp som förstelärare. Så är det Erik Eriksson, och så är det Danielius istället för Holm. Och Joakimsson är kvar, Ljunggren är kvar, Bergström, Kulin och Horsling. När ni kom hit 1930 så var under eget bruk här, eller det som ni kom i kontakt med, det var ju Bjärka-Säby och Hovetorp. Där var en åkerareal under krog på 330 här och 110 i Hovetorp, 450 hektar. Sen fanns det på godset det var 60 brukningsenheter, alltså Bjärka-Säby, Hovetorp, Stadsätter och så 57 arrendegårdar. De där brukningsenheterna, de har ju successivt minskat, och till att börja med så kan man säga att det minskade med omkring 10 i varje fastighetstaxering. 1945 så hade vi 52, 1952 hade vi 43, 1957 hade vi 33, och sen till 1964 års taxering så försvann det 20 stycken. Då var det 13 kvar. Idag är det 10, alltså de tre stora och så 6 arrendegårdar. Det är ju en alldeles våldsam förändring som där har ägt rum, och som vi vet ägt rum i hela vårt land. Jag vill säga där att det har inte varit styrt eller påverkat på något sätt detta, utan det har skett alldeles automatiskt. Det är ingen gård som är nedlagd så länge någon ville ta anden, utan det har skett i samband med att den tidigare brukaren har slutat, i regel på grund av ålder. Men på senare år också, i och med att de har direkt gått över till annan verksamhet. Det är flera stycken under de sista 15 åren som har i sina bästa år slutat upp och flyttat till Ljusbro och Linköping och andra håll. Om man ser hur areal ägoslagen har flyttat, så finner man ju där naturligt nog att åkerarealen har minskat, betesarealen har minskat ännu mer, och skogsarealen har ökat. 1938, som är det första jag har med här, då fanns det 1100 20 hektar åker och hela godset. Och sen är, sjunker det 1117, 1096, 1066 och idag 800 hektar. Betet går ner från 500, 400, idag 360. Då är den siffran medräknat en del permanenta beten på åker som tidigare kanske räknas till åker i allmänhet. Men bete plus åker har alltså minskat ifrån 1700 hektar till 1150. Och skogen har ökat ifrån 2008 till 3002, alltså. Det är 400 hektar mera skog idag än när ni var här. Och det är ju väsentligen de här mindre enheternas ganska stora betesmarker som har släppt till den arealen. Det är inte så väldigt mycket åkerjord. Ja, det är några hundra hektar så att, men på den här långa tiden, men det är i alla fall ganska många av gårdarnas vars åkerareal fortfarande är i bruk, men lagd antingen till huvudgården eller hoplagd med granngårdar. Men sen fanns det ju en hel rad med gårdar som låg ganska isolerade upp i skogen och med långa utfartsvägar. De är ju helt återvunna till den ursprungliga odlingsformen, eller till ursprungliga var alltså vildmark, men idag till en planterad skogsareal. Vi har ju alltså 3000 hektar skog, ungefär 3200, och normalt ska ju då 35 hektar, 35-40 hektar planteras för att förnya den. Men i verkligheten så har vi under de senaste 15 åren åtminstone väl planterat 75-80 hektar om året. Det är då dessa nedlagda jordar som har kommit in i bilden. Det finns ett område här som är studerat av en jägmästare, vetenskapligt undersökt hur arealanvändningen har ändrats under århundradena. Han har studerat jordeböcker och församlingsböcker för att se hur många människor som bodde på den här brukningen, på det här området i olika tider. Och på grundval av det har han gjort upp kartor där han har lagt in odlad areal med vitt och skogsmark med svart. Det där är 1697. Det här området ligger kring Kringstorp och Banketorp, om ni kommer ihåg de namnen. Det är 600 hektar det hela rör sig om. Där 1697 var det alltså odlat en hel del här. Här är där är 1796, alltså 100 år senare. Då är det ytterligare uppodlat. Här är 1868. Det är bara en liten bit skog kvar och huvuddelen är odlat. Här fanns Kringstorp, Banketorp, Togstorp, två gårdar, Dolimålen, Eketorp, Borgetorp, Rosendal. Det är namn på de ställen som fanns inom det där området. som alla hade åker och betesmark, hade djur. Sen kom vi till 1905, då började jag då gå tillbaka. Här har vi 1962, då ser det ut så där. Idag ser det ut så där.
Det är något man följer där, vad är det som är den vilken där som man följer kartan nästan hela tiden där upp och nere, eller V, dubbel-V kan man säga där på övriga kartan, om det går ner på lite längre, där finns
ingen. Här, ja, det är det.
Något mer, där, där längre ner.
Den är en liten sjö.
Är det
en sjö, ja, det har jag inte. Den är inte planterad, den är flyttad ur här. Och lika så här ligger sjön Juten. Och där ligger sjön Tolen.
Det är bara att den kommer med alla kartor man undrar.
Men detta betyder ju att vi är nu tillbaks någonting som ligger tidigare än 1600-talet. Ja. Det är bara Kringstorps åkerjord efter landsvägen mellan Markstorp och Kringstorp som nu är i bruk. Av Markstorp, granngården. När jag talar om de här sex brukningsenheterna som finns kvar så är det sådana som där det finns en brukare. Sen är det några gårdar som har arrenderats av en granngård. Norrskogs Norrgård här borta till exempel på väg till Linköping som arrenderas av Skogsskattegård. Och vi har Skår nere i Vårdnässocken som brukas av en av bönderna uppe i Trostorp. Och sen, ja, det är väl stort sett så. Lagårdsbyggnaden fanns ju när ni var här, den byggdes ju redan på 1870-talet. Men den är ombyggd som jag sa nyss 1948-49. Det är bara väggarna som står kvar av det gamla. Bjälklaget är betong. Bjälklag nu. Och inredningen är ny och takresningen också. Då fanns det rätt mycket kor. Det var väl kor i Hovedorp också då. Och tillsammans var det 133 stycken 1930 och de mjölkade 158 kilo smörfett. Det var ju strax efter sen sammanslagningen hade skett av Eicher och RSB 1927 som det gjorde. Så att ni var här just när man började att istället för som det var tänkt man skulle ha de här båda fasen att kunna korsa de med varandra så blev det ju en ensidig inkorsning enbart av RSB. Vilket väl var förklarligt, kanske lite mode sak i det också, men det hade ju, man har väl senare sagt sig att det hade varit värdefullt om man hade kunnat hålla de här båda raserna kvar, men använt forskningsmöjligheten istället. Men det visste man inte då. Man har väl senare talat om att slå ihop lantras och Yorkshire på svinsidan, men avstått från det just av det här skälet att man då avsäger sig möjligheten att driva korsning och få fram den betydande effekt som man ju får vid en sådan raskorsning. Korna här har ju varit i kontroll sedan 1904 och då hade vi 102 kilo smörfett 1910, 128, 1920 lika mycket, och efter världskriget hade det inte skett några framsteg, det var nedgång istället under de där åren. 1930, 158, 1940, 182 1942 fick vi bevattningsanläggningen, och det var inte bara den som gav en ökad produktion, men den bidrog väl något till, för att 1950 hade vi 219, och 1960 var det ungefär lika mycket. Just det året går ju lite upp och ner. 1965 hade vi vårt rekordår, 251 kilo smörfett. Det var 6127 kilo 4% mjölk. Det var alltså nära 6000 kilo med 4,2% fett. I fjol hade vi 246, och i år får vi inte så mycket riktigt. Sen är det ju, beror det lite på hur mycket kor man har och hur snabbt man ökar, respektive hur hårt man gallrar. Det inverkar ju rätt mycket på ett års resultat. 1930 fanns det 133 kor som sagt, men de var väl då fördelade på BKCD och Hovetorp. Sen har det hållit sig omkring 115-120 tills för 7-8 år sedan satte vi in releaser, mjölkning även på det fjärde foderbordet i Stora Lagomsen. Där har vi nu enbart mjölkkor och kan alltså mjölka i hela lagom, och kan rymma 176 kor.
176,
ja. Och det hade vi förra året i ett par provningar, så hade vi 176 stycken. Förra året var det ju dålig avsättning för livdjur. Det var ju inte bättre pris på dem än på slaktdjur då. Så att vi satte in så mycket vi någonsin kunde och gallrade efteråt istället. I år blir väl årsantalet ungefär 160, mellan 160 blir det väl. Och därmed är det väl en av de 10, tror jag, största i landet. Oskarsson i Holsta har ju mycket statistik, men bland annat brukar han visa en tabell över fördelningen av djurna på olika storleksgrupp. Jag tror att det är bara 10 stycken över 100. Över 140 tror jag. I häststallet, som den andra armen på den här hästskoformade byggnaden, där fanns ju, när ni kom hit, 80 hästar ungefär. På vårarna så följade 15-20 följstol, och när man ställde ut till arbete på hösten, jag minns det speciellt när jag kom hit som andra lärare 1942, första dagen, så var det fråga om plöjning för hela slanten, och då var det väl 18 par som ställdes ut och red iväg till sina respektive plogar. Sen fanns det ju, som ni sa, jag trodde bara att det fanns en traktor, men ni säger att det finns två. Det, jag böjer mig för sakkunskapen, för jag var inte med. Sen har ju utvecklingen gått som på alla andra håll, att hästarna har ju hastigt minskat och traktorerna har övertagit deras arbete. Idag har vi ju också stavsätter under eget bruk här, så att vi ser vid Hovetorp och stavsätterna, där har vi 11 traktorer och 3 självgående skördetröskor. Och som sagt, en enda häst. Vi hade två ännu förra året, och de har gått i skogen på vintern. Vi har en stor skogsmaskin som med griplastare och som kör ut en 15 000 skogskubikmeter om året. Men vi avverkar några stycken till och det har de här hästarna klarat upp plus någon inlägg. Men det kommer bli alltså ingen ny häst när den här inte kan längre, utan den han får då försvinna. Den här utvecklingen den har ju skett med naturnödvändighet och har ju varit fullt helt normal och riktig, men man kan inte underlåta att påpeka hur mycket farligare vi lever på det här området idag än vi gjorde när, så sent som när förra världskriget bröt ut. Den här dragkraften, hästdragkraften, den kunde ju födas med inhemska drivmedel. Idag så har vi väl, vad är det, 70 000 hästar eller någonting kvar. Det är ju ingenting att tala om överhuvudtaget så som dragkraft längre. Och vi har en jordbruksbefolkning som är på väg ner under 100 000. Vi har inga hemmavarande människor på gårdarna överhuvudtaget. Hela uppsättningen utav människor på landsbygden oerhört krympt. Blir vi avspärrade och avstängda från import av drivmedel så står vi i en väldigt mycket farligare situation än vad vi gjorde förra gången. Jag menar inte med detta att man skulle önska återgå till det, för det är en omöjlighet, men jag tycker att man bör ha det i minnet när man diskuterar jordbruk och jordbrukets omfattning inte minst. Här talas ju om att vi ska ha 80% i självförsörjning, men det förutsätter ju att vi har det bygger ju på att vi har en import utav konstgödsel, utav fodermedel och utav bränsle för traktorer och för övrigt inte bara traktorer utan även våra bostäder och vår olja och elektricitet. Om jag får göra en parentes där så tänk efter hur det ser ut på många håll nu med hela bränsleproblemet. Om elektriciteten stoppar och så stannar vattenförsörjningen till lagorn, då stannar mjölkmaskinerna stannar, kylanordningarna stannar, köksspislarna kan inte laga mat och många hus kan inte värmas upp för de går också på elektricitet. Det är också en oro. Det där, men för att återgå till de där 80% så är det ju en väldigt farlig motsättning tycker jag att tänka sig att man ska bygga på en produktion av 80% självförsörjning som är baserad på så mycket importerat material. Och nu är vi ju i den situationen att det håller på att bli brist istället. Det har gått för fort med den här minskningen. Det tycker jag man har kunnat säga hela tiden att det har inte behövts göras några pådrivande åtgärder för att det har gått alldeles tillräckligt fort ändå. Det har det gjort och det har gått för fort nu och nu så är det ju frågan om som talar om här förut att köra mjölk ifrån både Skåne och Västergötland och andra håll för att klara Stockholm. Fortsättningen här var ju på den tiden och långt tid därefter också en avelsbesättning som i stor omfattning producerade långtjurar. Där har ju skett en stor förändring över hela fältet i och med att seminverksamheten har kommit och övertagit väl idag den helt dominerande delen utav tjurhållningsverksamheten. När konjunkturen på det där området var som bäst var väl på i slutet av 40-talet, 50-talet, så såldes här i Kronjärkesby varje år ett 40-tal tjurar för ett medelpris av 6-7 tusen kronor. Nu idag så säljer vi 4-5 kalvar för 600 kronor till semin som sen ska växa i sig, och om de blir bra så får man några tusenlappar till sen. Där, på den punkten har ju inriktningen helt fått förändras här. På den tiden så räckte tjurförsäljningen till hela lönekontot på jordbrukssidan. Ibland kunde man sälja ett par stycken tjurar bara som räckte till närmaste halvår. Jag kommer ihåg i Stockholm 1946 var det väl så. Den sålde till 33 000 kronor till Norge och så vidare. Jag har antecknat några siffror här på jordbruket i Östergötland genom åren. Parallellt med Bjärka-Seby-siffrorna 1940 så var det 26% av Östergötlands befolkning som var knutna till jordbruket. Då fanns det 12 000 brukningsdelar. Och här i Bjärka-Seby fanns det då 55. 1960 var det 13,7-14% i Östergötland. 8700 brukningsdelar, 30 i Bjärka-Seby. 1966, som är den sista siffran som jag har exakt, då var det 8% av Östergötlands befolkning som var jordbruksbundna. 7600 brukningsdelar, och här var det 10. Det följs ju åt ganska parallellt. Idag är det väl någonstans mellan 6-7%. Ja. När jag var lantbrukselev, och det var alltså strax efter som ni var det, då var det väl 34% i hela landet, tror jag. Man började ju då på 1800-talet när det var 80% och sen sjönk det ner. Man sa att då försörjde 80% av Sveriges folk sig själva och de andra 20. Det var en ganska knapp standard. Och sen har det sjunkit undan för undan och försörjningen har bara blivit bättre och bättre. Och idag är det 6-7% som överförsörjer eller överproducerar för landets behov. Försörjer de 92 eller de 94% plus sig själva. Och var ska sluta? Ja, det vi hade 1880 2,64 2,64 miljoner hektar åker. 1937, när det var som högst, så var det 3,73. 1969 var det 3 miljoner hektar. Och Lantbruksstyrelsens prognos, den berömda som talar om hur det ska se ut 1980, de talar ju om 2 miljoner då. Alltså en tredjedel till ska bort. En miljon hektar till ska bort. Och då skulle det bli 80 000 jordbrukare kvar. Lantbruksskolorna var väl, när ni gick här så var de väl 10-12 stycken. Och sen började den här krympningen av jordbruket i sin helhet, och så blev de stora arbetsstyrkorna krympt ihop och blev mindre, och behovet av arbetsledare minskade, och därmed också naturligtvis utbildningsbehovet. Så att de minskade undan för undan, och idag finns det bara två som har sån här arbetsledarutbildning. Nu är det väl lite uppleven alltihop igen, men i samband med det så tog ju lantmannaskolorna det gamla, eller det vårt namn lantbruksskolor, så nu är det ju bara lantbruksskolor
alltihop. Men ni har kommit tillbaka med lantmannaskolor, var det ju lantmannaskolor,
så alla kallas ju lantmannaskolor. Kom ju lantbruksskolor. Ja, lantbruksskolor har aldrig varit borta, utan det,
nej,
det är våra.
Det är inte vår, lantmannaskolor, det är inte bara
ja.
Så här blir då
men
nu,
just det, men alla de heter nu lantbruksskolor.
Ja, det är lantbruksskolor. Ja.
Sen, jag har inte sagt det, men det vet ni kanske att det var 1955 som lantbruksskolan här upphörde. Och så, innan dess så upphörde ju, det var i Värmland. I Karlstad, vad heter den? Vassbro och Klagstorp upphörde och så vidare. Och Berga blev ju jordbruksskola. Men det vi hade kvar ett tag efter 1955, eller inte ett tag förresten, det var 10 år. Det var lagårdsförmanskursen, och den var då organisatoriskt knuten som huvudkurs i Detta Klosters lantmannaskola. Men förlagd hit helt och hållet, så undervisningen skedde här också. Och vi fick lärare från Detta Kloster som åkte emellan. Sen efter 55 så stod det tomt ett år här, och sen kom då skogsskolan 1956. Och den har nu pågått till förra hösten. Och där är det samma utveckling, eller där är en det är lite samma, men lite annorlunda ändå. För där har utvecklingen gått i de spår som den ju går på väldigt många områden nu, att allting ska bli större enheter. Man har istället för de 8 eller 9 skogsskolor som fanns i landet, så har man nu inrättat 2 nya skogsinstitut som börjar i höst. Där de ska ha ett 50-60-tal elever i vardera. Så att skogsskolorna har gått den här moderna vägen med centralisering till stora enheter. När det gäller lantbruksskolorna så är det ju nu börjar man att tala om att de är för små också, att det ska bli större enheter, och att man ska lägga ihop lantmannaskolor och skogsbruksskolor, att man ska göra integrerade enheter där. Om ni har sett som bor i Östergötland, har det stått i tidningen för någon tid sedan eller ett halvår sedan om att Detta Kloster skulle vara för litet, och i varje fall att det inte skulle gå att bygga ut de djurstallar som den nya undervisningen skulle kräva, beroende på läget och närheten till tätort och sånt där. Att det är väl allvarliga planer på att den ska flyttas nu och slås ihop kanske med Västerby och med något annat också, kanske, och läggas någon annanstans. Det fanns 21 modersuggor, står det i redogörelsen här, när ni gick här, och det finns 25 nu, så att det har inte ändrat så mycket. Det är en blandad produktion med avelsdjur och inte smågrisar, men smågrisar är bara för hemmabruk, och den hemmaförbrukningen har minskat kraftigt. Under krigsåren så hade vi väl en 20-tal grisar ute i bodarna här, eller det fanns ju oftast små svinstiger i alla uthusna. Nu är det bara 3 trogna, som 4 stycken är det som varje år. Gris 3 har ett bolag, så de har de gett utrymme. Och sen är det en fjärde som har en egen. Kan vi göra en liten tur? Titta på det. Lagen är väl det som är närmast.
Tack så mycket.